Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz. Programmet som följer är kommunstyrelsens ärendelista för septembermötet. Och med mig som sakkunnig har jag kommunstyrelsens vice ordförande Mats Lindblom från Liberalerna. Men innan vi går in på den här listan, Mats, skulle jag bara, eftersom det precis har varit valtider, och så ser vi i media där, ja, man kanske kallar det lite olika, men alltså det är en process som pågår i riksdagen och någon tycker att någon ska avgå och så vidare, bla bla bla, framåt. Talmansrunda och sådana saker. Nu är det här lokalradio. Hur går det till i en kommun? När får vi en ny hövding här? Och ja, när ska den här nya kommunregeringen, kommunriksdagen sammanträda?
Ja, det var många frågor på en gång där. Det första du började med att jämföra med, det var väl de här talmansrunderna och processen där.
Ja, hur man utser.
Ja, just det. Alltså, det finns ingen sån formalism i kommunen egentligen, utan här gäller det alltså för partiernas företrädare då, och ta kontakt med varandra och prata ihop sig om någon majoritet eller något annat styre som de tror kan fungera då. Och det betyder ju att ja, vissa partier kanske samlar sig och blir liksom går fram som en enhet då när man ska välja in ledamöter i nämnder och sånt här. Så att det finns ingen formell process egentligen, utan det får ju ta lite den tid det tar. Däremot så är det ju så att i slutet på oktober så sammanträder ju första nya fullmäktige. Det väljarna har gjort egentligen, det är att välja in nya ledamöter i kommunfullmäktige. Och det är alltså det är de här listorna som, namnen som står på listorna på valsedlarna är då invalda i fullmäktige beroende på hur många mandat de här partierna har fått. Då. Och den nya konstellationen i fullmäktige, Tyresös nya fullmäktige med 51 mandat då, 51 ledamöter, de kommer ju samlas då i slutet på oktober. Så att någonstans där bör man ju liksom vara klar med hur man ska organisera styret de kommande 4 åren.
Fast om jag minns rätt så är alltså den nuvarande, alltså 2018, eller mandatperioden 15-18, den nämndorganisationen och de nämndledamöterna, de sitter till sista december, om jag fattar
ja,
det
rätt. Ja, precis. De sitter ända till årsskiftet egentligen då. Ja. Men man behöver ett litet överlapp för att vi behöver få igång nya fullmäktige. För det är nya fullmäktige sen som ska välja den nya kommunstyrelsen och de nya nämnderna. Och då behöver det vara gjort innan vi kommer in i nästa år. Så därför är det ju bra att nya fullmäktige tillträder 2-3 månader innan nämnderna ska vara klara då. Vi behöver den tiden för att i första läget är det att partierna är ensas om hur man ska styra Tyresö under nästa mandatperiod. Sen i nästa steg så förhandlar man ju om vem som ska ha vilka platser i nämnderna. För det är ju inte helt givet nämligen hur många platser ett parti får i nämnd. Det är ganska avancerad matematik hur man då kan gå samman två eller flera partier då för att ja, på något sätt kunna utverka flera platser i nämnd och så.
Men man kan väl ändå säga så här för att inte oroa lyssnarna. Själva matematiken, hur platser fås, den är glasklar.
Den är glasklar.
Men då kan man taktisera där beroende på den som är störst, den får ju den första platsen i nämnden om jag minns rätt. Och sen den som är näst störst får andra platsen. Och sen när man har gått ett varv bland de här grupperna så börjar man tillsätta. Så att det kan vara bra för att få mycket platser att bilda grupper av olika partier.
Ja, man kan säga lite att 2 + 2 blir 5 lite grann här. Alltså ja. Det är gynnsamt att samla ihop flera mandat. Så att säga. Då kan man utverka proportionellt sett lite fler platser i nämnderna då.
Ja, för man kommer före i turordningen.
Ja, just det är en avancerad matematik. Men grunden för den här matematiken det bygger på att vi ska ha så god proportionalitet som möjligt egentligen. Alltså att man kan ju aldrig få 100% i proportionalitet när man bara har 9, 11 eller 15 platser i en församling då. Utan det finns ju alltid de som kanske får betala lite mer eller mindre i antal röster för ett mandat eller en plats i en nämnd då.
Men för att ta lite historia då, det här är väl det första val då Tyresö bara är en valkrets. För tidigare var vi ju 2 valkretsar om jag minns.
Ja just det, vi har varit 2 valkretsar historiskt då.
Och det skapade ju också lite, eftersom vi inte hade utjämningsmandat, det skapade också lite hack i proportionaliteten.
Ja, i och med att Tyresö är ganska homogent på det sättet, så att om ett parti får ett visst antal mandat i den ena valkretsen så var det väldigt sannolikt att man fick lika många i den andra valkretsen. Mm. Och då visade det sig då att det är väldigt tidigare när vi två valkretsar, då var det ganska vanligt att man fick ett jämnt antal mandat. Mm. Och det ser vi också på mandatfördelningen under förra mandatperioden. Då hade vi partier som hade 4 och 2 mandat typiskt då, utav de mindre partierna. Nu ser vi i mandatfördelningen efter det här valet så finns det ju 3 partier som har fått 3 mandat. Och det hade förmodligen inte hänt om vi haft 2 valkretsar.
Är det bättre proportionalitet nu?
Ja, det blir bättre proportionalitet nu när man har en valkrets. Mm. Vi hade ju en diskussion om vi skulle ha 1 eller 2 valkretsar, för att det har lite andra effekter också. Har man en valkrets, då finns det en så att säga småpartispärr på 2% som motsvarar den här 4%-spärren i riksdagsvalet. Har man 2 valkretsar däremot, då är spärrnivån 3% per valkrets. Nu var det här en icke-fråga för oss till slut, för att om man överhuvudtaget ska ha fler än en valkrets, då måste man ha ett antal röstberättigande som jag tror är i storleksordningen 37 000. Och vi hade inte riktigt det. Så att det blev en valkrets, så vi ville inte.
Ska vi också säga då att med proportionalitet så menar du och jag att procentandelen av rösterna man har fått återspeglas så hyggligt bra i det antal mandat man får.
Ja, precis. Så bra det kan återspeglas då.
Med den matematik som råder. Och det är ungefär som vi säger nu på nyheterna, går det ju det här att det skiljer 7 röster mellan Centern och SD.
Ja.
Så att beroende på när fler och fler röster kommer in så byter de här plats hela tiden.
Ja, just det, för att proportionaliteten matematiskt sett ska vara så bra som möjligt. Då.
Ja, just det.
Och det är liksom en glasklar matematisk regel, så det är inget man behöver fundera på.
Så första mötet för den nya fullmäktige slutet på oktober.
Just det.
Den nya nämndorgan, då har de tid på sig i 2,5 månad.
Ja.
Och de har ett fullmäktige där de tar beslut om ledamöter i den nya nämndorganisationen.
Ja, jag skulle tro att de nya ledamöterna till allra största del tillsätts i novemberfullmäktige. Men det finns också möjlighet att komplettera sen i december om det skulle finnas några vakanser och så. För att nämnderna tillträder ju inte förrän i januari. Ja.
Då hoppas vi att vi har rättat ut några frågetecken eller om folk undrar vad skillnaden är mellan riksdagen och kommunen när det gäller att få ihop en lokal riksdag och regering, som vi kallar kommunstyrelse, och där du är vicepresident.
Eller? Vice ordförande, i alla fall fram till årsskiftet. Ja.
Okej, då hoppar vi in på det vi egentligen skulle ägna oss åt, ärendelistan för sammanträdet den 11 september. 1. Kommundirektörens rapport. Vad säger du om den?
Den var lite tunn här, för den var väl skriven under högsommaren där, va? Och ekonomichefen sa till och med att vi skulle ta den här med en nypa salt. Men det finns en prognos som ändå pekar på att vi ligger ungefär 77 miljoner kronor under budget för våra verksamhetsområden. Och det är ju inte lysande direkt. Men vi får väl vänta till nästa månad då vi får en sån här tertialrapport igen då, den andra tertialrapporten som täcker årets första 8 månader egentligen. Sen fanns det en sak till där i rapporten. Det är så att vi har ju, det kopplar ju till det vi pratar om valet också. Vi har ju gjort en förändring i nämndorganisationen från 1 januari då när vi har en ny mandatperiod. Så att det tillkom ju en nämnd, och då har man också anpassat förvaltningsorganisationen för det. För vi vill ju att en nämnd ska styra under, eller ligga under en förvaltning. Ja. Så att man inte har 2 förvaltningschefer till samma nämnd, så att säga.
Du säger att man ska ligga under förvaltningen. Jag tror det var att nämnden var över förvaltningen.
Ja, det är ju helt rätt. Visst är det så. Alltså, ja. nämnden ligger i princip över förvaltningen. Men man kan koppla en förvaltning till flera nämnder. Men man kan inte ha flera. Nu tar vi det här en gång till. Man kan ha en förvaltning till flera nämnder. Men en nämnd kan inte koppla till flera förvaltningar. Det blir väldigt komplicerat. Ja.
Då är vi på samma bana.
Mm.
Kan vi lämna den där nu då?
Jag tror det, vi går vidare efter.
Ja, 2 då. Information om civilt försvar.
Ja, just det. Det var en informationspunkt utan handlingar där. Men det var säkerhetschefen Magnus Faglund här som informerade om civilt försvar. Det är ju så att efter det när kalla kriget tog slut i slutet på 80-talet då, när muren föll, och sen så såg man väl att det fanns i huvud taget ingen risk för krig, tyckte man. Så man har monterat ner hela vårt civilförsvar egentligen. Eller det civila försvaret, ska jag säga då. Och nu har man väl tanken på att man ska kanske bygga upp det här igen. Och det är för att under kristider eller krigstider så ska man då säkra de grundläggande funktionerna i samhället. Alltså försörjning av el, vatten, livsmedel, viktiga transporter, grundläggande sjukvård och så här, och kanske skyddsrum då i händelse av krig då. Och det här kommer man att starta, det här på riksnivå då, man kommer att starta en helt ny organisation för att bygga upp det här igen. Och det kommer naturligtvis också påverka kommunerna. Det är ju i kommunerna som alla de här prylarna finns egentligen.
När jag var aktiv på 90-talet då hade vi sådana här, nu tar jag inte krigsspel, men vi hade ett scenario, och sen satt vi då i kommunstyrelsen och gav order till höger och vänster, så såg de hur talangfulla vi var och sköta det civila försvaret. För jag menar, kommunen har ett visst ansvar. Det är inte bara armén eller försvaret som har ansvar.
Nej, kommunen har ett oerhört stort försvar. Och ja, jag tror att även om vi nu bygger upp kanske vår militära sida, det finns ju en tendens att vi kommer öka försvarsanslagen på riktigt. Mm. Då kommer de aldrig bli så att säga självgående som tidigare. Militären kommer hela tiden att vara beroende av civila resurser för just transporter, sjukvård, försörjning, kommunikation och sånt då, på ett sätt som det kanske inte var för 30-40 år sedan. Mm.
Har ni haft några övningar då?
Nej, jag har inte varit med på en övning. Ja. Så de är ganska sällan mellan de här övningarna. Det är ganska lång tid mellan övningar. Mm. Men sen är det så att det är inte alltid politikerna som är på övningar, utan det är kanske framförallt förvaltningsorganisationen som tränar olika krisscenarier.
Ja. Men det var ju därför att kommunstyrelsen är ju formellt, de ska ju fördela resurser mellan olika grenar. Och därför tränades kommunstyrelsen på sån här påhittat spel då.
Ja, just det. Mm. Ja. Ja, det finns ju en sån här krisledningsnämndsfunktion då i kommunen. Ja. Men det är väldigt sällan den behöver tillträda egentligen. Utan ja, det mesta mindre kriserna sköts av tjänstemännen. Alltså. Mm.
Vi fick också öva brandövning. Det brann ju här i någon butik på 90-talet. Då var det radiohandlaren eller någonting sånt. Okay. Och då kom man på att vi måste öva utrymning.
Kanske inte så dumt.
Nej. Ett tips från coachen.
Ja, vi tar till oss det. Ja.
3. Antagande av ändring av detaljplan för fastigheten Turkosen 21 och 22.
Mm. Det är faktiskt 3 stycken små detaljplanärenden i rad här. Både 3, 4 och 5 här. Det är lite roligt, för de har en sak gemensamt de här, att det är liksom man försöker korrigera saker som har blivit fel tidigare. Så vi kan ju traska igenom dem och vill veta vad som kan gå snett.
Om det är av allmän intresse.
Är det kanske lite kuriosa?
Ja.
Ja, okej. Ska vi ta den första här?
Ja.
Ja, det här är 2 befintliga villatomter i Öringe. Det är bara det att den fastighetsplan som kommunen har för de här tomterna, den skiljer sig från Lantmäteriets fastighetsindelning. Så då måste man ju fixa det så att det stämmer med verkligheten, helt enkelt.
När jag gjorde lumpen, då var det så här att befälet sa, skiljer det sig mellan karta och verklighet, så är det kartan som gäller.
Ja, just det. Det kanske inte riktigt gäller samma sak här. Det fanns 2 kartor. Ja. En är rätt och en är fel.
Okej. Ni har rättat till det nu.
Ja, det blir tillrättat.
4, vad var kuriosa med den då?
Jo, det har man gjort lite rolighet också. Det är också en enskild fastighet då. Då är det så att det kan ju finnas prickad mark i våra detaljplaner. Den som har stött på det begreppet kanske förstår att det är, eller kanske minns att det är när man, där man inte får bygga helt enkelt. Och ute i det här området så har man en byggrätt på 105 kvadratmeter. Och befintliga huset som står här är på 60. Och då kan man tycka att det vore ju enkelt att bygga till de här sista, vad blir det, 45 kvadratmeterna. Men det är inte så lätt om huset står som helhet på prickad mark. Så att det är någonting som har gått snett där tidigare. Så att man får ju ta bort prickningen här runt huset så man kan bygga ut och få sin byggrätt.
Ja, även den bästa kan fela.
Ja, just det.
Eller spela för jord.
Ja.
5.
5 där, just det. Det är Brevik detaljplan 244 där. Ja, det är ju så att det finns en skrivning som står så här att citat, för utförande av enskilt avlopp krävs tillstånd av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Och det är ju SMOF i vårt fall, det här Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund. Mm. Och så fortsätter citatet, WC, alltså vattentoa, får ej installeras. Det är bara att det har vi de facto tillåtet under lång tid då. Men nu när Småf fick syn på det här så är det så att om de ska utöva tillsyn här, och så finns det en paragraf där det står att WC ej får installeras. Då är det ju väldigt svårt för dem att se mellan fingrarna med vattentoalett där ute. Så att vi får helt enkelt ta bort den planbestämmelsen. Och det ska vi göra. Det kan bli fel ibland.
Du, då går vi till 16 i alla fall.
Ja.
Granskning av detaljplan för Bäverbäcken.
Just det. Den här har vi nog stött på tidigare i olika sammanhang, tror jag, i våra program här. Vi måste åtminstone ha haft ett samråd för den här, tror jag, tidigare vi har diskuterat. Nu är den här detaljplanen klar för granskning. Och det här rör alltså, det är en stor grej då, det är uppemot 500 nya lägenheter som ska byggas mellan Tyresvägen och golfbanan. Mellan, så att säga, McDonalds-korsningen och golfrondellen. På norra sidan då. Och det här är ganska tättbebyggt och kompakt stadsmässigt område då. Där man även ska ha en förskola och ett mindre hotell. Och för att människorna som bor här norr om Tyresvägen ska kunna ta sig någonstans så måste man också anlägga två passager över Tyresvägen. Den ena blir en gångtunnel i öster. Där typiskt skolbarnen kommer att gå mot Stimmets skola är väl tänkt. Och den andra, den blir väster då vid McDonalds-korsningen. Och det blir enligt originalplanen då, ett nytt övergångsställe med trafikljusreglering. Det är för att man ska kunna ta sig till och från centrumområdet helt enkelt då. Den här gången har vi programmet efter kommunstyrelsen. Så nu kan jag faktiskt berätta vad som hände också på mötet. Vi liberaler, vi yrkade avslag på den här planen. För vi har under lång tid sagt att vi hellre skulle vilja bygga företags... Alltså ha det här området som ett företagsområde. Men det yrkandet det följer, och det vet jag, för att det finns en ganska stor majoritet för att bygga bostäder här. Sen kom det lite tilläggsyrkanden också. Dels från Miljöpartiet som tyckte att det var lite... De stod lite för nära varandra, de här husen, så man ville liksom glesa upp dem, kanske ta bort något hus då. Och så påpekar man det Miljöpartiet ofta gör, att man får inte göra avsteg från bullernormerna, vilket vi då gör ibland. Sen yrkar jag, och de här yrkarna de gick inte igenom från Miljöpartiet då, men sen yrkar jag på också att västra passagen här över Tyresvägen ska ligga planskilt. Det vill säga att jag vill ju inte ha den här trafikljusregleringen, för vi tror att det kommer bidra till köbildningen då på Tyresvägen. Vi gör ju inte situationen bättre när det finns ett rödljus till då. Och det är massa människor som bor här som ska passera över. Så att jag yrkade på att här skulle ligga planskilt. Typiskt en bro då. Och ja, till min förvåning där så vart det enhälligt bifall till det här yrkandet faktiskt. Så att nu kommer det bli då två planskilda passager över Tyresvägen i det här bostadsområdet. Och det är bra för Tyresvägens framkomlighet.
Klart man ska hålla på bullernormerna, men jag tror att 1 juli 2017 så höjde man de här gränsvärdena. Alltså hur mycket buller som fick vara vid fasaden.
Det stämmer då, precis ja. Ja. Och det är ju så att det beror på hur man lägger då. Alltså, det har att göra med vilken typ av, vilka rum man har så att säga. Man ska ha ett tyst sida på lägenheten då, så att man kan tåla lite mer buller i ena delen ändå. Så det gäller att man tänker till då som arkitekt när man ritar här. Men i alla fall, nu skickades det, essensen av det här var i alla fall, nu skickar vi ut detaljplanen för Bäverbäcken för granskning. Så det ges ju allmänheten och sakägarna möjlighet att tycka till om det här. Så att vi kommer säkert få ett antagande sen inom ett halvår eller så.
Och överklagande.
Så kan det också bli.
Mm. Ja, nej, men när du ser vad kommuninvånare kan gå och titta, det är väl alltså på den här gången in vid kafeterian där. Jag vet inte vad det heter. Och i servicecenters ingång så har man en anslagstavla.
Man brukar anslå skisser, kartor och illustrationsbilder hur det kommer se ut där. Mm. Det kan ju till och med vara så att det kan dyka upp någon modell på det här faktiskt. Jag har själv blivit förevisad en modell, alltså en tredimensionell fysisk modell hur det kommer se ut av de två byggherrar som finns. Så det är möjligt att den också kommer att visas för allmänheten i servicecentret.
7, arrendeavtal med Tyresö Windsurfingklubb, strand 1:2.
Just det. Ja, det här är stadsbyggnadsförvaltningen. De har tagit fram ett förslag då till arrendeavtal här som vi då klubbade igår. Och det är så att av tradition så håller ju våra windsurfer till in till strandbadet på en liten plätt. Och de har haft någon sorts, vad ska vi säga, container eller bod på något sätt där de har utrustning då. Men det har aldrig varit riktigt reglerat med kommunen. Så att med det här arrendeavtalet så får de liksom formellt tillstånd att vara där.
Och containern får stå där?
Ja, eller om de har någon annan byggnad, det vet jag faktiskt inte. Ja. Men de får ha sin utrustning i det här fallet. Och de betalar drygt 12 000 kronor om året för det här. Så nu är det reglerat, så det är bra.
Ja, bra. Du då, åttan, svar på föreslagna nya medlemsavgifter inom Tyresöåns vattenvårdsförbund för 2019-2021.
Det är inte så jättespännande vilka medlemsavgifter Tyresö kommun betalar till det här vattenvårdsförbundet som vi är medlem i. Men vi kanske ska säga något om vattenvårdsförbundet, varför de finns egentligen.
Du avgör vad du vill säga.
Ja, precis. Det är ett kommunförbund här. Alltså det finns ju ett avrinningsområde som heter Tyresöns avrinningsområde. Och där ingår de flesta vattendrag vi har. Alltså det är Albysjön, Tyresöflaten, vad heter det mer, Långsjön, hela Gammelström och Dreviken då är en del av det här systemet. Och man har ju startat det här vattenvårdsförbundet i syfte då att höja den här ekologiska statusen i sjösystemen. Och det här Tyresön omfattar ju mer än bara Tyresö, utan det finns ju då andra kommuner, alltså typiskt Huddinge kommun också som har en stor del av det här. Och det egentligen är det faktiskt totalt sett 7 kommuner, men Huddinge och Tyresö är väldigt stora i det här. Och det är en långsiktig plan man har för att höja den här ekologiska statusen, alltså minska utsläpp av näringsämnen, övergödning och på annat sätt och göra det här vattendragen bättre ekologiskt. Och det gör man också genom att man skapar fria vandringsvägar för fisk. Och där är ju Tyresö en nyckel till det, för de sista hindren här för vandringsvägarna, det är alltså då Folbringströmmen och Nyfors. Så där kommer vi att på sikt att ta bort de dammarna eller bygga om dem i alla fall så att fisken kan vandra fritt. Så med lite flyt kanske man kan fiska öring i Dreviken.
Nian då, Mats, svar på betänkandet ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar SOU 2018-35. Vad är, ja, det ska vara ett kolon eller någonting däremellan.
Alltså. Ja, det är mycket möjligt. Alltså det här är ett sånt här betänkande. Det här kommer ju då från regeringen.
Ja, statens offentliga utredning.
Ja, precis. Statens offentliga utredning. Och för att få feedback, för att få återkoppling på det egentligen, så väljer man ut ett antal kommuner då, som man förhoppningsvis svarar på det här. Då. Mm. Och av någon anledning så har vi inbjudits att lämna remissvar på det här betänkandet då. Och det har vi gjort nu, det är förvaltningen som har skrivit ihop ett svar. Och i korthet går det ut på att det här var ju ett bra dokument som liksom diskuterar hur man ska lösa bostadsbristen då på alla nivåer egentligen då. Och det här är ju ganska omfattande sådana här statliga utredningar, så att den som är intresserad bör ju titta närmare på det själv egentligen.
Ja, då har de ju numret där.
Ja.
SOU 2018:35.
Mm.
Kan jag hoppa till 10?
Det går bra.
Då ser vi svar på revisionsrapporten granskning av arbetsgivarfrågor och delegation av arbetsmiljöuppgifter.
Just det. Och det finns det en granskningsrapport där alltså man har kollat hur bra kommuner är på att jobba med såna här saker som arbetsgivarfrågor och arbetsmiljö. Arbetsmiljön helt enkelt då. Och det man säger i korthet är väl egentligen det att den personal som jobbar med det här, typiskt chefer på olika nivåer då, bör ha rätt kompetens och utbildning för det här. Och det är viktigt att kommunen säkerställer det då. När man säger så har man väl förmodligen upptäckt att det finns någonting som har brustit där då. Men HR-avdelningen har svarat då. Det är den här punkten handlar om det just svaret. HR är alltså personalavdelning. Human Resources. Personalavdelning.
Ja. Jag var precis på väg och skulle.
Ja, jag såg det. Leif, han är allergisk mot engelska här, så man ska hela tiden försöka uttrycka sig på svenska.
Nej, man ska vara artig mot dem som inte är insatta i ämnet.
Ja, det är helt rätt. Jag håller med. Ja. Jo, i alla fall den här personalavdelningen eller HR-avdelningen, de håller på att ta fram ett introduktionsprogram där nya chefer får lära sig det som behövs om arbetsmiljöfrågor. Och man inkluderar även det här i de befintliga chefs- och ledarskapsprogrammen som rullar kontinuerligt i kommuner då.
Jag hoppar till 11.
Det går bra.
Avsägelse och fyllnadsval till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunledningsutskottet.
Ja, under kommunstyrelsen ligger ju 2 utskott då. Och när det behöver bytas ledamöter eller ersättare i de utskotten så måste beslut tas formellt i kommunstyrelsen. Och här är det Kristdemokraterna som byter lite ersättare.
12. Svar på motion om träffpunkter för personer med funktionsnedsättning.
Ja, det här är en motion från Socialdemokraterna då. Men det blev i alla fall avslag på det här. Egentligen kanske man kunde lika gärna haft ett, att den ansätts besvarad egentligen, för att det är väl ingen som är emot träffpunkter egentligen som funkar för de som har någon funktionsnedsättning. Men motivationen här till avslaget var väl det att Majoriteten vill inte skapa separata träffpunkter för personer med funktionsnedsättning, utan man vill hellre att se till att de allmänna träffpunkter vi har eller kommer att ordningställa då, att de kan inkludera de här personerna. Det vill säga att de måste vara ordentligt tillgänglighetsanpassade egentligen. Det är väl så vi tänker då.
Okej. Jag tar då 13. Svar på motion om lokala ordningsföreskrifter rörande tiggeri.
Ja, just det. Det här är en fråga som varit uppe mycket på riksnivå också då. Det här är en motion då från Sverigedemokraterna och det blev avslag på den. Och det var väl egentligen två skäl. Alltså för det första är det ju oklart om man kan ha såna här lokala ordningsföreskrifter med avseende på kommunallagen då. Det är inte riktigt utrett än.
Men hittills har man väl fått när domstolar har prövat det så har man väl då fått dragit tillbaks.
Just det, precis. Ja. Men det finns ytterligare någon prövning på gång. Alltså det är väl möjligt att man formulerar om det här på något sätt. Att man ska få gå igenom det. Men hur som helst, här i Tyresö så finns det ju inget intresse för ett sånt här förbud. Hos några andra partier än möjligen Moderaterna då, verkar det som då. Men för att det var bara SD som Sverigedemokraterna som biföll den här motionen. Alla andra röstade avslag.
Ja. Man kan ju inte säga att det är ett stort problem i alla fall.
Ja, det får ju vara en bedömare.
Ja, förlåt.
det fanns väl, den som skrev motionen tycker väl att det är ett stort problem.
Jo, ja, men vi ser dem vid butiker ibland. Så. Ja, i alla fall. 14. Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen september 2018.
Ja, det är en sån här punkt där man alltid kan lära sig någonting om man tittar lite. Delegationsbeslutet den här gången, det var att ha en finansierad då, teckentolk på Funkisfestivalen. Och då tänkte jag, vad är Funkisfestivalen? Men det är alltså en typ Melodifestivalen, fast för artister då med funktionsnedsättning i någon form.
Och då har man teckentolk för att...
Ja, för att man ska förstå vad som händer, ja. Kanske. Ja.
Då går vi till avslutning här. Det var ett kort, jag vet inte om sammanträdet var kort, men listan var kort. Det var bara 15 ärenden. Kommunstyrelsens meddelande september 2018.
Ja, det brukar alltid vara en brokig skara meddelanden och jag brukar lyfta fram någonting i alla fall. Och nu tog vi någonting till som kom från regeringskansliet eller närmare bestämt statsrådsberedningen. Det finns bilagt då regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation. Jag började titta den här, det var ett över 100 sidor långt dokument. Så att tiden räckte inte till där, men det är faktiskt den som är intresserad av segregationen och problemen med det här i vårt samhälle. Kan ju studera det här dokumentet för att se hur man tänker om vilka typer av åtgärder man kan ha långsiktigt.
Vad hittar man dokumentet då?
Ja, det står faktiskt i handlingarna som ni hittar på insyn då. Där finns det en länk under punkt 15 då. Så att då kan man klicka på den.
Ja, då är vi klara. Vi har hållit tiden. Jag ber att få tacka Mats.
Tack själv.
Vi har hört Mats Lindblom, vice ordförande i kommunstyrelsen, redogöra för ärendena som var på kommunstyrelsens möte den 11 september. Tack för att ni lyssnade.